Varmt välkommen till programmet Möt en norrlänning på Hope Morgon. I det här programmet lyfter jag människors livsstories, för jag vet att vi alla bär på en spännande historia. Min inspirationskälla är min alldeles egna mor som genom mitt liv berättat om de människor hon har mött och alla de människor som kom och gick hemma hos oss. I det här avsnittet så kommer du få träffa en mycket driven person, Thomas Ardenfors. Thomas, han är föreläsare, författare och familjehemspappa. Och vi kommer dyka ner i just det ämnet familjehem efter att vi fått veta lite mer om honom. Och då vill jag säga hej och varmt välkommen till programmet, Thomas.
Nej, men hej och god morgon. Vad kul att jag får vara med i ditt program.
Ja, men det är så roligt att du sa ja. Jag känner ju inte dig, men jag tänkte, man måste ju fråga.
Ja, men kan man börja en vecka bättre liksom? Det här är ju perfekt.
Ja, härligt. Du, jag vill ju börja med en fråga då, som jag ställer de flesta av mina gäster. Eller typ alla. Vem är Thomas?
Thomas är en 54-årig Sollentunabo som är gift med Sussi, stolt pappa till 4 barn. Fast i praktiken så är han pappa till över 30 barn. Jag är politiker till vardags i Sollentuna kommun och ser ut och föreläser i hela landet, skriver lite böcker och artiklar om det här uppdraget som jour och familjehem. Och det kokar ner till vad som är det viktigaste i mitt liv vad det gäller uppdrag. Och det är mitt, min frus och våra 4 barns gemensamma uppdrag att försöka hjälpa de barn som socialtjänsten bedömer inte kan bo hos sina eventuella biologiska föräldrar utan måste få ett nytt, en ny familj och ett nytt hem, ett så kallat familjehem. Och det har vi gjort sedan, ja, faktum är att imorgon är det exakt 28 år sedan vi tog emot det första barnet hem till oss och 30 barn, lite drygt, har bott hos oss genom åren.
Ja, det är ju fantastiskt. Wow, vad häftigt. Ja, men du, nästa fråga då, som också är återkommande i mitt avsnitt, det är ju, varför kristen?
Ja, alltså ytterst sett så har jag ju förmånen att då ha varit uppvuxen i en kristen familj. Jag har sett mina föräldrars liv och ser det fortfarande. Och sett vad den kristna tron som de är bärare av har betytt för dem. Har betytt för vår familj, alltså min uppväxtfamilj, men också har betytt för massor av människor runt omkring dem. Och som en ganska ung grabb så insåg jag att det är det livet som jag också vill leva. Så för mig innebär den kristna tron inte bara min varma tro på Gud, utan framförallt och inte minst då naturligtvis de gärningar som jag tycker är självklara konsekvenser utav detta. Nämligen att man försöker göra livet lite bättre för människor runt omkring en. Och framförallt då människor som lever i utsatthet av olika slag.
Det var ett väldigt bra svar tycker jag.
Vad glad jag blir.
Ja, jag tänkte så här. Att för att lyssnarna då ska få reda på lite mer om dig så kommer ju det här. Jag har ju nu förberett ett helt gäng med frågor. Så du får hålla ut och svara på massor med frågor idag känner jag.
Vad härligt, vad härligt.
Och då är det så här att det här programmet heter ju då Möt en norrlänning. Och då måste jag ju alltså ställa frågan, har du varit i Norrland?
Ja, och faktum är att jag har en mycket speciell relation till Norrland och det här vet mina norrländska vänner. Att det händer någonting med mig när jag kommer till Norrland. Jag är då en sån här riktig betongkille. Alltså jag är uppvuxen på asfalt nere i Stockholmsområdet och i ett par andra storstäder i södra Sverige. Men det händer någonting med mig när jag kommer till Norrland. Jag blir lugn, jag blir särskilt lycklig. Och trots att det känns nästan lite orealistiskt att tänka i de termerna så när jag i alla fall en dröm om att någon gång ha något ställe att återvända till någonstans uppe i Norrland där jag bara får känna den här känslan så ofta som jag vill. Så alla mina besök i de nordliga breddgraderna är vackra minnen och jag längtar efter att komma upp igen. Jag har inte varit i Norrland sedan 2018. Så nu är det väl hög tid, eller vad säger du?
Ja, det tycker jag verkligen. Och om man säger så här, hur högt upp har du varit då?
Kiruna är den nordligaste.
Ja, men det är ju rätt högt upp så.
Ja, men det måste man säga. Det finns en liten bit kvar där, men det är den nordligaste. Och sen så har jag jobbat mig ner både inland och på den östra kusten. Sen har jag en speciell koppling till Norrland också. Och det är så att mina morföräldrar, Axel och Maria, de var pastorspar i en liten vacker ort som heter Långsjöby. Morfar hade egentligen gått i pension som pastor, men tog det där uppdraget att hjälpa församlingen under en period och var där uppe 1970 och 1971. Och faktum är att han faktiskt avled i en trafikolycka där uppe 1971 utanför Långsjöby när han var ute för att köra julblommor till medlemmarna i Långsjöbys pingstförsamling. Och det har ju också gjort att jag minns ju att jag var uppe och lekte där uppe i Långsjöby. Men varenda gång som jag ser det ortnamnet så tänker jag på mina fantastiska morföräldrar och vad de har fått betyda för mig på olika sätt. Och för evigt, givet att morfar fick sluta sina dagar uppe i Långsjöby, så har jag också en stark emotionell koppling till den lilla byn som jag inte har varit i sedan 1971. Och det är också på min bucket list att jag gärna redan i sommar skulle vilja åka upp och bara vandra runt i den där vackra byn.
Mm. Det låter ju helt fantastiskt. Ja, 71, då, jag var inte född då faktiskt.
Men du ser, nej.
Ja, så är det. Du, jag vet ju att du är ju författare.
Ja.
Och du har ju skrivit böcker då, såklart. När man är författare så gör man ju det. Och då brukar jag, eller då tänkte jag så här, hur ofta dömer du en bok efter omslaget?
Alltså, jag är ju inte den smartaste i klassen. Så det är klart att jag har ju behovet av att ibland ganska snabbt bilda mig en uppfattning om, är det här någonting som jag överhuvudtaget orkar ta mig igenom? Och det är klart att om jag då ser ett tilltalande omslag på en bok, precis som om jag ser en snyggt inslagen present, så kan det i sig vara någonting som väcker min uppmärksamhet. Så det är klart att den spelar roll. Jag tycker ju att ett omslag till en bok ska beröra. Och framförallt kanske att titta ska skapa det där intresset. Och det viktigaste efter det är ju faktiskt vad andra skriver om boken. Och då har jag en av mina väldigt goda vänner uppe i norr som heter Peter Eriksson. Han hade vänligheten att skriva några rader på baksidan av min första bok. Och sånt där betyder väldigt mycket för mig som författare, men också för mig som läsare. När jag vänder på en bok och läser om boken så är det någonting som brukar slå an en ton i mig. Så ja, det spelar en stor roll tycker jag.
Mm. Och Peter Eriksson har ju för övrigt gästat mig här i programmet. Och
så det, aha!
Ja då, se där. Och det var han som gav mig idén att ta kontakt med dig såklart.
Ja, du ser. Ja, Peter, det är en fin kille på alla sätt. Ja,
cirkeln är sluten. Om man säger så här då, eller jag tänker på när du säger bok, så slås jag ju tillbaka till minnet när jag bodde i USA. Apropå omslag, så satt man på den tiden, 96, så satt man och bläddrade i kataloger vad man skulle beställa. Det var inte på nätet då.
Nej,
på samma sätt. Och jag fastnade för, jag var inte kristen på den tiden, och jag fastnade för en CD-skiva, för den såg så cool ut på framsidan. Och det var Jerusalem med Ulf Kristiansson och sånt. När jag fick skivan skickad till mig, jag bara, det här lät ju väldigt svenskt, liksom. Ja. Ulf Kristiansson, ja. Så kan det gå, med apropå omslag. Men du, apropå musik då, vilken musik lyssnar du på när du sitter ensam i bilen?
Alltså just nu är jag inne i en klassisk period. Jag lyssnar oerhört mycket på klassisk musik. Så när jag sätter mig i bilen så har jag nästan alltid på Sveriges Radios P2. Den betyder väldigt mycket för mig. Men nu har vi precis firat söndag. Och på söndagar så sätter jag gärna på en egen Spotify-lista som jag har gjort. Jag naturligtvis är ju inte purung på något sätt, men jag är ju inte jättegammal heller. Men jag har ett ganska konservativt drag när det kommer till musik. Och det är att jag gärna lyssnar på musik som har betytt väldigt mycket under väldigt lång tid. Och inte minst för mig då som människa. Så en helt vanlig söndag så tar jag gärna fram den här Spotify-listan gatan och lyssna på musik som jag hörde när jag satt i kyrkan på 70-talet eller på 80-talet. Så den kombinationen av gamla stycken som har betytt väldigt mycket i allmänhet och just nu i alla fall då, klassisk musik i synnerhet, det boxar nog in i vad jag befinner mig i mitt musikliv just nu.
Då har vi en sak gemensamt, för när jag sitter i bilen så är det mycket klassiskt för min del just nu också. Om det har med tiden att göra, pandemin eller vad det är, jag vet inte.
Ja, inte jag heller. Nej. Men det är vackert. Egentligen kan man säga all musik med kvalitet. Jag har väldigt svårt att lyssna på musik som jag känner är bara liksom masstillverkad. Det ger mig ingenting. Sen så är inte det någon dom över människors musiksmak. Vi är ju väldigt olika, men jag tycker om... Eftersom jag själv har lite såna här musikerambitioner sedan barnsben då, så tycker jag om när det spelas musik som ställer krav på den som framför dem. Det vill säga att det måste vara människor som verkligen kan hantera musikinstrumenten. Så härom lördagen exempelvis så lyssnade jag på en helt våldsamt bra konsert på Sveriges Television ifrån konserthuset i Göteborg i just klassisk musik. Där det för mig blev så här uppenbart att när duktiga människor samverkar också musikaliskt, då finns det egentligen inga begränsningar för hur bra saker och ting kan bli. Och det är inte bara inom musiken, det är så i livet också. Också för oss som familjehem. Om man samverkar så kan man faktiskt få se väldigt mycket bra ske, också inom musiken.
Mm. Vilket instrument behärskar du då?
Alltså jag började ju egentligen som trumpetare och jag satsade på att faktiskt få en karriär som trumpetare. Men sen så ryckte jag in i lumpen som 19-åring och då förlorade jag möjligheten att träna den där timman i stort sett varje dag som jag hade tränat under väldigt många år. Så jag tappade den där sista procenten av tonen som gör att en bra trumpetare är en briljant trumpetare. Och sen har det blivit trummor och så har det varit piano genom åren. Fast egentligen kan man säga nu är mitt eget musicerande mest efter husbehov, men jag njuter utav att lyssna på andra trumpetare och se andra trummisar och lyssna på andra pianister som spelar på det där sättet som jag önskar att jag någon gång hade kunnat få spela. Min stora grej var på 80-talet när jag fick spela i Barnjournalen. Levde du då? Då fick jag vara med Bengt Fahlström i studion från Malmö och spela trumpet. Och det är väl kanske ett av de häftigaste musikerminnena som jag har.
Det är ju stort. Wow.
Ja, det var det då. Väldigt stort.
Verkligen, verkligen. Hur ser en vardag ut hemma hos familjen Ardenfors?
Ja, för mig så inleds den alltid väldigt tidigt. Jag är en sån här person som är uppe och väcker tuppen. Alltså strax efter 5 så börjar min dag. Och sen så rullar det på ganska så rejält ända fram till sen kväll. Eftersom jag har ett politiskt uppdrag så innebär ju det att det väldigt ofta är kvällsaktiviteter med den lokala partiföreningen eller på annat sätt möte med Sollentunabor eller folk från Stockholms län. Eller också så befinner jag mig i Luleå eller i Mariestad eller i Växjö och föreläser om vårt uppdrag som jour och familjehem. Och lite nu och då, mellan alla sammanträden, så är det inte helt ovanligt att jag också har telefonkontakt eller mejlkontakt med något annat jour och familjehem i Sverige som sitter i en situation där de bara skulle vilja bolla sina funderingar med någon. Och sen en 10-15 år tillbaks så har jag fått förmånen att vara ett av de där många bollplanken som finns utav jour och familjehem som har varit med ett tag och som försöker vara till hjälp och stöd för inte sällan nya jour och familjehem. Och det kan jag säga, det är något av det roligaste jag vet. Så att jag vaknar tidigt, jag lägger mig på kudden och somnar väldigt lättvaggad. Men nästan varje dag så kan jag både vakna och lägga mig med ett litet leende på läpparna med tacksamheten över att man får leva ett liv där man är frisk och där man känner att man gör nytta på ett eller annat sätt.
Det lät ju mycket bra. Mycket bra. Om jag säger så här då, med apropå familjehem, vilka svårigheter har du och din fru och familjen såklart stött på när det kommer till att vara just familjehem eller jourhem?
Ja, det beror ju naturligtvis väldigt mycket på vad det är för ålder på barnet, men det är klart att om du tänker dig att du får besök i din bostad av ett grannbarn eller ett syskonbarn i en 5, 6, 7, 8 års ålder sådär, så möts du nästan alltid av ett barn som har ögon som utstrålar lite grann av bus och glädje och lite tokerier och sådär som barn är. Barnen som vi möter i vår hall, som socialtjänsten då placerar hos oss, det är ju barn som har ögon som nästan alltid utstrålar någonting helt annat. Det kan vara rädsla, det kan vara ilska, det kan vara frustration. Det kan vara mängder av saker som du ser i de där förtvivlade barnaögonen. Och det är nog det jobbigaste. Att bo som vi gör i ett tryggt hem med barn som är trygga och glada. Och sen gång på gång få påminnas om hur många barn det finns i Norrland, i Stockholms län, i Skåne, ja, över hela Sverige, som den här morgonen inte går till skolan och har fått en kram och uppmuntran och kärlek av sina föräldrar, utan som kanske vaknar i ett hem där ingen bryr sig om dem. De får försöka hitta någonting att äta, ta på sig något klädesplagg som ser hyfsat rent ut i bästa fall. Och så kanske de lite småfrusna den här kalla, blöta dagen i Stockholm får ta sig till skolan eller till förskolan alldeles själva. De möts inte av en kram när de kommer hem, utan kanske möts av misshandel eller möts av försummelse eller annat som för de flesta av oss är otänkbart att ett barn ska leva i. Mötet med den bistra verkligheten, det är nog det absolut jobbigaste. Men när man också ser vad ett hem kan betyda, ett tryggt hem kan betyda för samma barn, där barnet kanske efter några dagar eller några veckor för första gången får de där glada barnögonen. Glädjen när barnen får med sig ett äpple till mellis på skolan, eller glädjen över att barnen får följa med och köpa en jacka så man slipper frysa när man går till skolan, eller glädjen över att spela spel en helt vanlig onsdagskväll och att barnen kanske vinner i det här fia med knuff eller vad de nu spelar för någonting. Det överväger allt det negativa som man möter som jourhem. Och efter då nästan 28 år så säger Susie och jag gång på gång att om vi lever av hälsan, då vill vi faktiskt fortsätta på något sätt att hjälpa sådana här barn i minst 28 år till.
Mm. Där svarar du även på min nästa fråga i särklass vackraste situationen ni upplevt. Och då förstår jag ju det med ögonen, just när man får se de här glada barna ögonen igen. Liksom, att det är värt allt.
Den här tryggheten. När man märker att axlarna liksom åker ner. De är inte rädda för att vakna. De är inte rädda för att gå och lägga sig. De förstår att de är en i gänget. De barn som helt plötsligt kan få känna den här glädjen över att någon frågar dem en lördag: ska vi gå till lekparken? Eller ska vi åka iväg och titta på några djur inne på Skansen? Eller ska vi gå ner till havet och kasta lite stenar? Sådana här basala saker som de allra flesta familjer gör i Sverige varenda dag och helg. Det är den sortens basala, grundläggande insatser som är oftast det enda som behövs för att det här barnet ska må bättre. Och det är därför som jag reser land och rike runt och skriver böcker och krönikor och artiklar och påverkar politiker och i alla möjliga sammanhang. Därför kan vi få fler hushåll i Norrland att förstå att du behöver inte vara någon psykiatriker eller psykolog för att ta hand om de här barnen. Det stödet får de på annat håll. Utan du behöver ha ett helt vanligt hushåll. Du behöver inte ens vara två vuxna i hushållet i Kalix eller i Kjulsmark eller i Luleå eller i Långsjöby. Utan det krävs att det finns minst en vuxen som är beredd att göra det där lilla extra. Men framförallt leva vardagsliv med ett barn. Det är precis det. Den sortens hushåll som socialtjänsterna i Norrland och Stockholm och Skåne söker efter år med ljus och lykta. Och det är där de här miraklerna sker. Att ett barn kanske för första gången någonsin eller på väldigt lång tid kan få vakna imorgon och känna sig trygg. Det är oftast en mirakelkur för de här barnen.
Mm. Om jag säger så här då, att för de som då gått i tankar om att bli familjehem eller jourhem eller så, vad är första steget man behöver ta?
Jo, tack och lov så har vi ju inte tvångsanslutning utav familjehem och jourhem i Sverige, utan det krävs att den som lyssnar på detta, som tänker de här tankarna eller kanske nu börjar tänka de här tankarna, tar ett första eget steg. Och det första steget är att man redan nu, under det att jag pratar, skickar ett mejl till sin kommun och säger: hej, jag heter det och det, jag är intresserad av att bli familjehem. Det är egentligen allt som krävs. Vad som händer då, det är att då kommer socialtjänsten ta emot din förfrågan och så kommer de i sinom tid, det kan ta en vecka, en månad innan de hör av sig, höra av sig till dig för att ta ett första samtal över telefon. Det innebär inte när du skickar det här mejlet att du kommer att bli ett jour- och familjehem, men det innebär heller inte att du måste bli ett jour- och familjehem. Men för att överhuvudtaget komma i fråga så måste du ta det här första steget. Och det jag vill berätta för dig, som jag har sagt till så många andra, det är att det finns ju det här fantastiska uttrycket att vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så vad jag har märkt är att i vilket sammanhang jag än är, om jag är på ett mingel på en fastighetsmässa nere i södra Frankrike, eller om jag är på en 50-årsfest i Stockholm, eller sitter på ett tåg upp till Gällivare och pratar med någon jag aldrig har träffat förut, så slutar det nästan alltid med att jag pratar om vårt uppdrag som jour- och familjehem. Det liksom bara är så. Jag har märkt under alla år. Vad jag då får höra 9 gånger av 10, och det här är jag alltså med om många gånger varje år, det är människors respons på det jag berättar som är så här: åh, vad fint. Det där har jag också tänkt att jag skulle vilja göra. Och för mig är det här lite grann den svenska folksjälen. Det vill säga, man läser en artikel, man ser ett tv-inslag, man läser en bok, man blir berörd och så tänker man, åh, det där känner jag att jag också skulle vilja göra. Problemet, det är att för de allra flesta som känner så eller tänker så, så stannar det bara vid en tanke, en aldrig så vacker tanke, men likväl så stannade vi en tanke. Så anledningen till att jag tackade jag med glädje när du frågade mig om att vara med i ditt radioprogram den här måndagmorgonen, det är att tänk om jag kan få någon utav dem som lyssnar, som har tänkt den här tanken förut, att faktiskt ta steget att gå från tanke till handling. Att idag, denna 24 januari 2022, få iväg det där mejlet som kan leda till att du får ta emot ett utsatt barn i ditt hem och påbörja en livsresa som Susie och jag har gjort i 28 år. Och som vi kan säga är hela vår familjs livspassion.
Mm. Och jag vill bara tillägga det också, för jag och min man har ju varit avlastningshem eller familjehem, om man säger så, till 2 barn. Jajamän. Och grejen var den att vi, sen efter det, jag måste ju säga att det absolut jobbigaste med uppdraget tyckte jag var själva avslutet. Nu har ju jag väldigt svårt med avslut. Ja. Så att både jag och min man, jag tror vi grät båda två och sa att vi kommer inte klara av att ta fler uppdrag. För att det var så otroligt tufft att när barnen liksom flyttade hem då till sin mamma. Mm. Den här gången vet vi att det var en bra mamma. Vi hjälpte även mamman på så sätt. Men det var väldigt tufft. Hur har ni tacklat liksom de här avsluten?
Nej, men det är ju så. Alltså, om det värsta är att möta barnets problem och möta barnets alltså, sorg och historia, så är ju det nästan lika vidriga när barnet väl flyttar iväg. När barnet kommer till vår hall, då flyttar barnet in i Sussis och mina hjärtan. Alltså rent bokstav, det blir vårt barn. Och vi tror att det här är viktigt, därför att man kan inte gå in i sånt här uppdrag på halvfart, utan man måste verkligen ge sig hän. Därför barnet kommer att märka om du är engagerad eller inte. Och på samma sätt, några månader senare då, när man är jourhem, som barnet flyttar härifrån, ja, men då slits ju en bit av hjärtat ut. Så på ett sätt kan man säga att bakom min nystrukna skjorta, som du och lyssnarna inte kan se, så finns det ju ett hjärta som pumpar friskt, som befinner sig i en kropp som ändå är väl omhändertagen och hyfsat vältränad, men som ändå består av minst 30 R. Det är ju R:en efter alla de barn som har flyttat härifrån. Men den dagen vi inte känner så när ett barn flyttar, den dagen så måste vi sluta med det här uppdraget. Därför att det är just det där engagemanget som krävs för att du som jour- och familjehem ska kunna göra en insats som barnet behöver. Så även om det där och då känns som att man inte vill fortsätta med detta, för så känner vi också varje gång vi gör slut med socialtjänsten efter varje placering, så har socialtjänsten lärt sig att när vi har fått sörja ett tag, det kan gå ett kvartal, det kan gå ett halvår, det kan gå ett år av sorg och saknad, sen känner Susie och jag att nu har vi sörjt färdigt. Nu har livet blivit för bekvämt igen. Nu är vi redo för ett nytt uppdrag. Så även om man inte alltid tror, vi känner så i alla fall, att vi ibland inte tror att vi någonsin kommer att göra det här igen, så kan jag efter 28 år bara lugnt konstatera att jo, när vi har sörjt färdigt, då är vi redo för ett nytt uppdrag igen. Och de här starka känslorna tror jag är anledningen till att vi orkar hålla ut, men också att vi också får se att barn faktiskt mår bättre under tiden de är här än de mådde när de väl kom hit.
Mm. Och jag tänker även det här med socialtjänst, att man gör uppmärksam lite grann också på om man nu väl tar den här kontakten. Jag och min man gjorde det faktiskt efter vi hade sörjt ett tag, precis som du säger. Och anmälde oss återigen till olika kommuner. För vi kände att vi vill inte anmäla oss i den kommunen där vi bor, utan vi ville anmäla oss i andra kommuner, vilket kändes enklare. Det kan man göra för den som inte har koll på det också. Men det tog över ett år innan kommunen kopplade tillbaka.
Och den där processen är ju så frustrerande.
Ja.
Jag vet inte hur många jour- och familjehem eller blivande jag har suttit med som säger, vi hör ju ingenting. Och det har ju att göra med många saker. Dels kan det ju bero på det tillfälliga inflödet av barn just då. Det kan bero på socialsekreterarnas arbetsbörd eller byte av socialsekreterare. Eller det kan bero på matchning. Alltså att man har inga barn som man uppfattar matchar bra med just det hushållet som nu står till förfogande. Men det spelar ingen roll, därför processen som sådan kan ju upplevas nästan som känslomässig tortyr. Här har man ställt sig till förfogande och så får man ingen respons. Det är naturligtvis, det är bara djupt påfrestande. Så vad jag brukar säga till dem som har avsett till mig, det händer ganska ofta, det är liksom att det är bara att försöka bita ihop och hålla ut. Därför att min erfarenhet är att till slut så kommer det där samtalet som innebär att man får ta emot ytterligare en placering.
Så är det. Och som du sa tidigare också, att göra tanke till handling. Skriv, skicka det där mejlet. Nu skickar jag ut det här till lyssnarna och säger, skicka det där mejlet till socialtjänsten att ni är intresserade, att ni vill gå till handling. För som i vårt fall sen, så vi adopterade ju och vi trodde vi skulle få ett barn, men vi fick tre. Vilket var helt fantastiskt. Och det är också en lång process. Så det är ju så i den här världen. Mm. Det är en lång process. Och man vill, som du säger, man vill matcha. Det handlar om matchning. Det handlar om människor överallt. Alltså, som du säger, med de som sitter på kontoret. De har hög belastning. Jag vet, i Piteå har de extremt hög belastning i alla fall.
Ja, du ser. Mm. För det handlar ju inte om en ny bilmodell. Utan det här är ju ett mänskligt liv. Ett utsatt barn. Så att även om det är frustrerande för mig som jourhem att det kan ta tid, så kan det ibland också vara en påminnelse om att de allra flesta socialsekreterare, alla jag har mött, de är ju bärare av ett engagemang som inte bara är professionellt, utan de är också i allra högsta grad delaktiga emotionellt i de här placeringarna. De vill att det här ska bli bra för ett utsatt barn. Och då vill man ju hitta en matchning som man tror har de bästa förutsättningarna för barnet. Därför att även om vi som jourhem är viktiga naturligtvis, så är ju det ändå det viktigaste i detta barnet. Alltså barnets bästa är det som måste gälla. Inte jourhemmets bästa alltid, men barnets bästa. Och har man det här liksom bara som ett raster i bakgrunden, så hoppas jag att man står ut med att det ibland kan ta lite tid. Men att man i alla fall tar steget, helst redan nu, och skickar ett mejl som inte betyder att du måste ta emot placeringar, som inte är en garanti för att du kommer att få en placering, men som är själva grundförutsättningen för att du överhuvudtaget ska komma i fråga för att kunna hjälpa ett utsatt barn i Piteå eller Kiruna eller Gällivare eller Långsjöby eller Pajala. Mm.
Jag tror det får avrunda lite grann det vi pratade om just med familjehem. Och jag tänkte raskt gå över, för du har ju avslöjat här i början nu av intervjun här om att du har en bucket list. Och vi har ju hört nu en av de kanske närmsta bucket list-punkterna som du ska göra då. Kanske här i sommar får vi väl säga. Långsjöby var det, va? Som du skulle besöka. Men vad är de nästa två då?
Ja, det finns egentligen en ganska så lång lista, och jag är en sån här bärare av ett uttryck som jag lärde mig för många år sedan, att den som reser har någonting att berätta. Och jag, vilket jag hoppas lyssnarna har märkt, jag tycker om att berätta. Och när jag reser och upplever nya kulturer, möter nya människor, så ger det mig en större förståelse för livet som sådant. Så min fru Susie och jag, vi försöker nu beta av olika delar utav Sverige och Europa och på sikt också världen som vi inte har stiftat bekantskap med tidigare. Och det har lärt oss väldigt mycket om vår värld, men också förståelsen för att mycket av den världen bor ju i Sverige idag. Så ska man förstå Sveriges utveckling framöver, ska man förstå världens utveckling framöver, så är det bra att faktiskt stifta bekantskap med nya miljöer. Så när den här eländiga pandemin så tillåter, det vill säga när den har klingat av och vi alla har fått våra sprutor och det har bara blivit en säsongsförkylning i bästa fall, då vill vi ju fortsätta att upptäcka delar utav Sverige, delar av Skandinavien, Europa och världen som liksom ligger där och väntar. Och det är någonting som vi verkligen ser fram emot. Och då är du tillbaka igen då. Jag har ju varit många gånger uppe i Norrland. Men det finns ju många delar av Norrland som jag aldrig har besökt. Inne i Norrlands inland och verkligen få upptäcka hela den miljön. Långt upp till Tornedalen exempelvis, där har inte jag varit så där förtvivlat mycket. Och så naturligtvis så ska vi ju ta oss upp till riksgränsen och bara få stå där någon gång. Det måste jag i alla fall göra. Och sen, om jag nu fortsätter att sköta mitt tränande och mitt friluftsliv så att jag blir allt mer bekväm med att ta mig också uppåt. Ja, men då är jag ju en utav dem som gärna skulle vilja träna hårt för att kunna ta mig ända upp till Kebnekaises topp. Och så stå där på toppen av Sverige och blicka ut över kungadömet och känna att I did it.
Man kan faktiskt ta helikopter dit upp också.
Ja.
Det ligger mig mer. Nej, jag skojar. Jag jobbar ju med frisörer och det var en av gänget på frisörerna från Boden som tog sig upp på toppen, och en av tjejerna, hon tog med sig högklackat och så ställde hon sig uppe på toppen och sa, nu kommer jag inte högre. Så det var ganska skönt. De tog inte helikopter, men de gick. Men hon hängde dem på väskan och så gick hon. Så det var lite uppkäftigt tycker jag.
Ja, det måste jag säga.
Så kan man också
göra. Det var bra. Ja, verkligen.
Men jag får välkomna dig upp till norr och jag säger Tornedalen är fantastiskt vackert.
Ja, jag har förstått det.
Jag har ju den ynnesten att få köra genom mitt vackra Norrbotten dagarna i ända, och det är, jag njuter varenda meter höll jag på att säga och köra. Så är det.
Jag förstår dig, jag förstår dig.
Mm. Du, jag ska snart släppa iväg dig här och jag tänkte bara till sist mycket kort. Vad är den galnaste grejen du har gjort i ditt liv?
Den galnaste grejen, ja, det måste säkert vara någon sån här galet tv-program som jag har varit med i. Jag minns i slutet på 90-talet så blev jag kontaktad av ett produktionsbolag som spelade in ett tv-program med Gunde Svan. Du minns den gamla fantastiska skidåkaren som leder Fångarna på fortet nu.
Ingenting är omöjligt.
Ingenting är omöjligt. Ja, precis. Och där var jag med i ett program och det var ju fullständigt galet hela den veckan. Och det var mitt första möte med det här med riksmedia och vilken påverkan riksmedia har på Sverige. Och på den tiden så fanns det ju inte alls lika mycket streamingtjänster, om ens några, som finns idag. Så då tittar man ju på de kanaler som de facto fanns. Och jag minns fortfarande hur omtumlande det var att vara med i ett sånt sammanhang. Nu talar vi alltså 98, så det är ju ganska många år sedan. Men framförallt att få vara med och få träffa en sån som Gunde och få försöka då att utföra ett uppdrag som verkade vara helt omöjligt. Men det blev en av de galnaste och roligaste veckorna i mitt liv då, som en precis 30 år fylld gammal man. Det var riktigt galet faktiskt.
Ja, du ser. Thomas Ardenfors, du är en sann inspiration när det kommer till familjehem. Vilket dina recensioner bevisar, kan man ju säga. Så är det ju. Så jag vill önska dig lycka till med allt det du företar dig, både du och din familj, och Guds rika välsignelse över er. Och ja, tack Thomas för att du tog dig tid att vara med mig i det här Möte Norrlänning, detta program.
Fantastisk uppmuntran och tack för att jag fick vara med, och jag ser fram emot att komma upp till Norrland. Uh-huh. Och det var otroligt kul att få dela med sig av sina funderingar till dig och till alla era lyssnare. Allt gott till er.
Och vi får ta en kaffe med Peter när du kommer upp till Pite.
Du, det ser jag verkligen fram emot. Vet du. Det är aldrig fel att fika med Peter. Kanske man får lite senap i kaffet.
Jajamän, man vet aldrig vad han hittar på. Ha en riktigt fin dag. Och sköt om dig.
Detsamma, kära du. Ja. Allt gott. Hej
tack.
Så länge.
Hej.